Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray via allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag jobbar lite mer för kanske ibland. För att ja, men det går den där extra metern, för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan.
Ett ofta har sett inslag kring Slussen och Gamla stan i Stockholm är dagens gäst på cykel, och han är svår att missa. Nästan 2 meter lång med flamboyanta bältenspännen och ett yvigt skägg som trademark. Och han väcker både uppmärksamhet och känslor.
Hur vågar du, jag menar, kasta bollen på målvakten?
Ja, för mycket. Jo, men
var du inte rädd att få ett gult kort och bli avstängd?
Absolut.
Ja, Lundasonen Olof Lund är förmodligen den fotbollsjournalist i Sverige som folk tycker mest om, och som kanske folk tycker mest om också, vid sidan av en handfull andra starka profiler med efternamn som Niva, Frändén och Bank. Det som är unikt med Olof Lund är dock hans ständiga granskning av fotbollen, makten, pengarna och ja, spelet bakom det som händer på planen. Med TV4, fotbollskanalen Dagens Industri och sin självbetitlade podcast som plattformar är han också en av de mest produktiva. Och dessutom kommer hans tredje bok senare i vår. Utöver det är han i skrivande stund ute på turné med sin podcast. Så perfekt timing för Värvet avsnitt 406 med Olof Lund. Hur mår du?
Ja, helt okej, förutom att jag då blev lite försenad till dig. Jag var på Kungliga biblioteket, skulle cykla hit och hade knappat in fel adress på min Google Maps. Så jag hamnade lite fel och så dog telefonen. Då blev jag lite uppjagad. Jag gillar inte att komma för sent.
Jag skulle vilja att du beskriver din tillvaro som den ser ut så här sen vintern 2020.
Det är ju en lite jagad tillvaro. För det tror jag att de flesta journalister nog kan identifiera sig med, att man är jagad som journalist. Att man, men journalistiken är ju under tryck, och vi ser dagligen hur folk blir av med sina jobb och liknande, och så behöver man hålla igång många projekt.
Ja, men du verkar ju liksom jobba 3 gånger så mycket som alla jag känner i alla fall.
Som om man ser på de dryga 20 år som jag har jobbat som journalist, så har ju journalister tvingats att öka sin produktivitet många 100%. Och sen är det ju en konkurrensutsatt verksamhet, så då måste man ju lägga på några 100% till för att visa att man är med i matchen.
Har du nosat på att gå in i väggen i ditt tempo liksom?
Nej, ja, det beror på vem du frågar.
Vem ska jag fråga?
Nej, men om du hade frågat mina barn så hade väl inte de alltid tyckt att jag har varit i 100% balans. Å andra sidan, det är väl ingen som tycker om sina föräldrar kanske. Men jag är på något sätt inte, men jag kanske inte är jättelångt därifrån.
Men har du någonsin givit en intervju där en viss 38-åring från Malmö inte nämnts?
Nej, det har jag nog inte.
Nej.
Det tror jag inte. Han, på något sätt så är det ju så att han är ju ett lackmuspapper. Eller liksom kan ju ge någon slags rubrik eller någonting. Så att det är klart att han alltid finns med där.
Låt oss se ifall det här blir den första då.
Mm.
Och vi ska dyka ner i ditt liv ännu mer snart. Men först ett litet segment med frågor du förhoppningsvis inte fått förut. Är du beredd?
Ja.
Ja. Vad var det finaste du gjorde i slöjden?
Det var en bil som jag målade i blått och vitt och som jag gav till min mamma, som länge stod på hennes vad hette en sån?
Spiselkrans.
Nej, inte spiselkrans. Hon hade något i sitt sovrum, någon byrå av något slag.
Hur gick det hos tandläkaren sist?
Det gick bra. Jag behövde dock byta ut en av de amalgamfyllningarna som man tvingades i på 70-talet. Mm. Jag blev, som många andra barn på 70-talet, uppborrad av elaka tandläkare som inte fattade. Så det slutade faktiskt med att vi hade en dansk tant på Folktandvården i Lund som jag bet i handen, så att mamma skämdes ute i väntrummet. Sen gick faktiskt inte jag till tandläkaren på nästan 10 år. Och hade inga hål efter att ha haft hål hela tiden. Det vill säga att de lagar ju massa skit. Det lagade jag nu senast. Men annars faktiskt okej.
Okay. Vad var du när du fick reda på att Thomas Ledin skrivit Snabbköpskassörskan?
Jag visste faktiskt inte ens att han hade skrivit den.
Det vill säga, då var du här på Bellmansgatan.
Ja, precis.
Hade du fått de här frågorna förut?
Aldrig.
Du är ju född för ungefär 53 och ett halvt år sedan och har 2 systrar, som jag förstår det.
Det är korrekt.
Hur är du liksom yngst?
Jag är yngst. De är lite äldre än vad jag är. 8 och ett halvt och 5 och ett halvt år äldre. Och i och med att de var tjejer så blir de ju på något sätt några år äldre också när man är barn. De är ju, så att jag var lite sladdbarn, halvt i varje fall.
Hur var ditt förhållande till dina systrar när du växte upp?
Ja, men nog ändå rätt bra. Fast det får ju sägas att min ena syster var ju då, hon gick ju, när jag började första klass började hon första ring, så det var ju väldigt stor skillnad.
Om man läser på om dig så kommer det ganska snabbt det här skiftet när du är 13 och dina föräldrar flyttar till Helsingborg och du blir kvar. Var det någon av syrrorna som blev kvar också?
Nej, det var ju det att min äldsta syster hade ju redan flyttat hemifrån och min mellansyster, hon tog studenten då och skulle liksom göra någonting annat. Hon flyttade sedermera till Stockholm. Så att det var ju det att jag skulle i så fall flytta med ensam med mina föräldrar till Helsingborg. Mm. Och liksom, det vill ju inte jag helt enkelt. Så att det var då det blev att jag stannade hos goda vänner och grannar och även kollega till min pappa och liksom så, en familj som bodde, ja, vi delade trädgård i princip. Så att jag flyttade in till dem när jag var 14. Det står i kaféet, det var när jag var 13. Men jag skrev det här kontraktet när jag var 13 som mina föräldrar liksom skrev under att jag inte behövde flytta med om jag inte ville. Och sen kunde jag piska fram det ett år senare när jag var 14 då, när de skulle flytta för pappa hade fått ett nytt jobb i Helsingborg.
Runt 93, 94, 95 där någonstans så rörde jag mig lite grann i Lund i alla fall. Och jag tyckte att det var en jävligt speciell plats liksom. Det kändes ju just, alltså jag bodde i Malmö då och det var så otroligt skilda världar. Men hur liksom, du som hade hela din uppväxt i Lund, hur var den platsen?
Ja, nej men det var ju en speciell plats och jag märker ju när jag kommer tillbaka nu att nu är det ju på något sätt öppnare mellan Malmö och Lund än vad det var då. Och det var säkert så på 90-talet när du var där. För när jag växte upp så var ju liksom, ja det var väldigt långt mellan Lund och Malmö. Även om det bara tog en kvart att åka dit i bil eller 20 minuter så var det enormt långt. Och det var ju, ja men det var ju speciellt det här med, alla var ju, så var det ju inte, men jag upplevde att alla var akademiker. Jag växte upp i ett kvarter där det var, ja, med väldigt många läkare. Jag vet när vi var på någon arbetsplatsbesök.
Du, var du någon gång i den här bunken där det var någon konstnärskollektiv?
Nej, inget. Jag vet inte vilken bunker. Du tänker inte på squashhallen?
Jag vet inte, jag vet att jag har varit på någon slags efterfest i en bunker, alltså långt ner under jord.
Jag körde ju en svartklubb i AFs källare. Det var i och för sig inte så långt ner, men det var ändå ner under marken. Och, där vi alltid körde svartklubbar tidigt 90-tal.
Det finns en resuméartikel med dig där du pratar om den här legendariska svartklubbsperioden. Och sen så står det också att du startade en riktig krog. Men stämmer det?
Det stämmer. Vi drev, jag och två andra kompisar drev, eller framförallt jag och en kompis drev länge, svartklubbar och liknande. Och sen på slutet så kom en tredje kille in och då tog vi över en restaurang som heter Raurak och döpte om den till etablissemang 1. Och körde ett halvår, 94. Men jag tröttnade på restaurangbranschen. Jag tyckte det var för slitigt. Men vi skulle köpa loss den och jag skulle vara med som, för jag började läsa journalistik, men jag skulle vara med som silent partner. Men på något sätt havererade den affären, vi kom inte överens med säljaren. Men då körde vi ett halvår i riktig restaurang och han som jag körde med, Sven Larsson, han har liksom den största restaurangen i Lund och har blivit kvar och är oerhört framgångsrik.
Stortorget?
Nej, han har Tegnés.
Jag skulle bara vilja stänga det här med dina föräldrar. Alltså, efterspelet efter att du flyttar liksom. För det låter ju lite grann som att framförallt relationen till din pappa rann ut i sanden liksom.
Ja, så känner ju jag i varje fall. Och det är ju liksom en känslig tid. Sen hade jag väldigt bra relation med min mamma och en väldigt nära och varm relation. Och även för att man alltid har kanske några år i slutet av tonåren och början på 20, när man kanske inte är nära någon av föräldrarna, så hade jag det liksom. Och hon var oerhört delaktig i livet.
Vilka drag har du efter dina föräldrar? Förutom arbetsdisciplinen?
Men min mamma kunde ju ändå njuta lite av livet mer än min pappa. Så att, och det kan jag ändå liksom känna att jag har ärvt av henne. Sen någon slags ordningssinne att... Men det är lite klassiska liksom. Nej, men att man betalar sina räkningar i tid eller att man liksom tar hand om sådana saker. Det är liksom, det är sånt som är viktigt, som jag känner att jag har ärvt och som sitter hårt i mig.
Du, i en bisats någonstans så berättade du att du hade gjort en låt med några kompisar när du växte upp också. Alltså,
nej.
Höll du på med musik?
Nej, det kan jag inte säga. Jag är ju extremt dålig. Jag sjöng upp och då bad läraren av mig byta till teckning. Men jag var med 94 och gjorde en låt. Vi gjorde en VM-låt. Det var ju mycket musiker i Lund. Bland annat var han som nu mycket tragiskt avlidne, Hasse Ingemansson, som ju spelade i Creeps. Mm. Och som sen gjort massa film och grejer. Han var med och skrev låten, var framförallt han som skrev mycket om musiken. Och så var det lite musiker från Lund som var med och spelade. Och jag var med och skrev lite på texten och sjöng i refrängen. Men man kan säga att den låten blev överkörd av När vi gräver guld i USA.
Ja, just det. Ja, för den minns man ju.
Ja, precis. Man minns inte, bollen är svart och vit, precis som vår svenska kedja. Kanske inte helt text heller. Men den fick ändå lite uppmärksamhet i början. Expressen hyllade den och lite så. Men den dog ut. Bollen är svart och vit, lätt
som svenska kedja. Bollen... Ska snart släppa din uppväxt. Men helvete vad borgerlig den verkar ha varit.
Ja, det var den.
Ja. Hur ser det ut liksom?
Jag har inget annat att jämföra med.
Men det var linneservetter.
Nej, det var det ju inte. Alltså, nej, men det var ju liksom söndagmiddag och det var ju mycket så att man skulle äta middagar på utsatt tid. 17:15 hade mamma alltid maten redo, eller att det var frukost 7 på morgonen. Det liksom tullade man inte på, och vi hade bara, det vet jag inte om det är borgerligt, men vi hade bara marmelad på söndagar. Det fick inte ätas andra dagar, inte rostat bröd. Det blev på något sätt något syndigt, utan det fick man bara äta på söndagar. Och...
Det tog ju tid för dig att hitta vad du skulle göra. Du blev liksom inte färdig journalist förrän du var 30 typ.
Nej.
Känner du liksom, när du ser tillbaka på den tiden, känner du att du var vilsen där?
Ja, men det var jag ju. Jag är fruktansvärt vilsen. Jag visste ju inte vad jag skulle göra, och jag var ju avundsjuk på dem som visste vad de ville och hade liksom en mål och en riktning. Jag hade ju inget mål och ingen riktning, och samtidigt var det ju efter några år när jag läste lite blandade grejer så började jag jobba liksom just i krogbranschen och tjäna rätt bra med pengar och hade rätt roligt liv. Men det var ju liksom inget liv man kunde känna att så här kan man leva till man är 65. Alternativt, det var ju ingenting som... Ja, då kom ju det där lite ångesten från att jag borde ju bli någonting. Mm. Så att det var väldigt vilsna år, får jag säga.
Tidigt, jag vet inte hur formativt det var för dig som skribent, men du drog iväg till New York. Jag hade skrivit New York City som, för att det såg coolt ut. Men jag tar om den, tror jag. Men jag vet inte om, jag hade en bra ingång på den här, skitsamma. Du jobbade tidigt i New York helt enkelt.
Ja, jag fick ju bli korre i New York i nästan 2 år, 2002-2004. Och det var ju häftigt. Det var ju på något sätt en dröm som jag haft med när jag var riktigt liten, så bodde vi 2 år i Philadelphia. Men jag minns i princip ingenting, för jag var skitliten, 1,5 till 3,5. Men liksom det präglade på något sätt vår familj när vi kom tillbaka till Sverige på 70-talet, som var väldigt anti-USA, Vietnamkrig, och jag hade en stor USA-flagga. Jag har alltid haft en kärlek till USA sedan dess. Så att då komma till Manhattan och bo på liksom 121 Madison Avenue, det var något speciellt, och utsikt över Empire State Building. Och sen var det ju ett jävla slit, men där lärde man ju sig liksom just det här att på kort tid lösa saker, för att det kunde hända saker. Detta var ju innan internet riktigt hade liksom fått ett genombrott publicistiskt, åtminstone på Expressen. Så att man skrev mestadels till morgondagens tidning, vilket innebar att man slutade någon gång 7-8 på kvällen.
Under åren på Expressen kanske, då var det inte bara fotboll.
Nej, till en början, jag jobbar ju på Expressen. Det här klassiska 11 månaders, man får jobba 11 månader som är utlåsad. Sen jobbade jag på Göteborgsposten, där var jag lite generell sportjournalist men gled över till fotboll. Och sen blev jag tillbaka plockad på Expressen 2001. Och då skrev jag bara fotboll, förutom 2002-2004, det var i New York. Och sen när jag kom tillbaka till Expressen 2004 och sen då till 2006 så skrev jag också bara fotboll.
Det här kanske är en felplacerad fråga, men du ställer ju i din egen podd ibland frågan om den tuffaste krisen för gästen. Vilken är din?
Ja, den är inte felplacerad eftersom den kommer...
Rent kronologiskt.
Rent ungefär, kronologiskt, ja. Riktigt. Mm. Och det är ju att jag 2006 berättar för Expressen att jag har gjort extra knäck åt en fotbollsagent som ju inte jag visste, men som blev indragen i en stor skattehärva kring IF Göteborg. Faktiskt jag som avslöjade den, och det hade inte med agenten att göra. Jag avslöjade den i juni 2005, och i november 2005 så dras han in i den. Det visar sig att då kommer man åt hans betalningar också. Och jag fattar att jag har då skrivit texter till hans hemsida om hans spelare. Och jag vet att det är massa, eller det finns de som inte tror på det och menar att jag hade del i hans affärer och liknande, och det får de tro. Jag kan bara säga vad jag har gjort. Och det slutar ju med att jag satt inte så långt härifrån. Satt på det gamla kondiset på Mariatorget, tror jag, 9 mars 2006 och berättade för Per-Anders Broberg som då var redaktör på Expressen och om det hela. Och sen slutade med att jag tog time out, som det heter, så, och så ett halvår så funderade jag på vad jag skulle göra. Då funderade jag på att börja läsa på Handels igen eller göra någonting annat. Och när den tiden var över, då kom liksom TV4 och frågade mig om jag ville sätta upp en sajt. Så att, men det var ju fruktansvärt tufft, och det är länge sedan nu, men det följer mig fortfarande.
Har du generellt svårt att förlåta dig själv liksom?
Ja, men jag har höga krav på mig själv, så att då är det klart, då följer ju med att man har svårt att kanske förlåta sig själv.
Men andra misstag verkar ju kanske, eller jag vet inte hur ofta du känner att du gör misstag, men...
Det händer ju tyvärr, och det är klart att man grämer sig då, eller försöker lära sig av det också liksom, att i rannsakan finns ju också att man försöker lära sig att ja, men så här ska man inte göra. Men jag har ju inte gjort någonting i närheten av det här liksom. Det här är ju något. Ja, men du kan ju själv tänka dig, du kommer hem och du i princip nästan blir av med jobbet. Jag blir av med min tjänst, men jag blir inte av med min anställning på Expressen. Men liksom kommer hem och det är försörjning och vad fan ska jag göra nu? Och det var väldigt jobbigt. Mm.
Men, och du är ju lite av en trygghetsnarkoman, beskriver dig själv som också.
Ja, det är jag. Jag gillar ju att vara anställd till exempel, som jag är på TV4. Jag tycker det är skönare än att ha ett bolag. Mm.
Och nu har du ju nästan varit där i 15 år.
Ja, det är otroligt. Nej, men det är otroligt. Det är liksom slutet på september 2006 som jag började. Och jag känner mig fortfarande, ibland känner mig fortfarande ny på TV4, men det är ju inte.
Nej, men hur har de här 15 åren varit då? Nästan 15 åren?
Det var ju väldigt speciellt, för att jag kom ju till TV4 och då ville man starta det som idag, Fotbollskanalen heter det ju fortfarande idag. Men då fanns ju inte det, utan då ville man starta det och fick ett halvår på mig. Får du upp det här så får du en anställning. Så att jag jobbar ju så sjukt mycket för att få fart på detta, liksom, både journalistiskt och även hur man utformade och... Det vill jag ju aldrig, även om det är liksom en entreprenörsresa på ett sätt, utan att jag var delägare så hängde jag ju ändå i liksom, så, men det vill jag ju inte gärna göra igen, för det var ju bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Sen har det ju varit väldigt kul att jag har fått göra så mycket olika grejer, och tv och podcast och ja, på många sätt har ju åren på TV4 varit fantastiska, och att det finns ju en stor tacksamhet att de vågade satsa på mig.
En grej som vi väl kan konstatera i alla fall är att det visas otroligt mycket mer sport idag än det gjorde när du började.
Otroligt. Det är ju för mycket nästan. Jag menar, en vanlig helg är det väl 40-50 matcher som man kan se. Du kan se alla matcher från alla ligor i Europa. Och det finns ju ett utbud som är ju helt enormt. Så att på ett sätt så kan ibland vill jag ju vara 13 år igen och vara så intresserad som jag var. Jag menar, jag fick ju dammsuga liksom stadsbibblan i Lund för att läsa lite om mitt favoritlag i England eller läsa om engelska ligan. Idag har du liksom poddar, allting, ett knapptryck bort. Du kan läsa vad som skrivs i lokaltidningen i Liverpool om Liverpool och se reservlagsmatcher och allting. Det är ju helt otroligt.
Det låter ju som att du borde rimligen har väldigt mycket stress i ditt liv.
Det har jag. Jag har fruktansvärt mycket stress i livet. Och det är ju inte bra om man inte får någon återhämtning. Och jag är dålig på återhämtning förutom på sommaren. Då brukar jag jacka ut ett antal veckor när jag är på Österlen där jag hyr något ställe. Men annars är jag dålig på återhämtning, absolut.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Alltså, du har ju beskrivits ofta som den hårdast arbetande och mest kritiskt granskande fotbollsjournalisten i Sverige. Tycker du att det finns någon sanning i den bilden?
Att jag jobbar hårt och mycket är väl sant.
Ja, men jobbar du hårdare än alla andra?
Nej, det gör jag väl kanske inte. Ja, det är så oerhört svårt att bedöma, och det blir liksom, jag tycker det är svårt att, jag jobbar hårt.
Mm.
Jag jobbar lite mer för kanske ibland, för att ja, men det går den där extra metern, för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan.
Känner du att du har dragit ditt strå till stacken när det gäller feminismen i sportjournalistiken och så?
Ja, jag har, om jag har dratt rätt strå eller, men jag har alltid belyst det och har alltid tyckt det var kul. Jag gjorde mitt första mästerskap som sportjournalist 1997, och det var EM för damer som säger Norge delade. Jag tyckte det var skitkul och har gjort många mästerskap för damer och gjort även för herrar, så att jag har alltid tyckt det var kul. Jag har alltid försökt skildra det på ett bra sätt. Jag har alltid drivits av det. Jag tycker ofta de var för fega när jag var där och ville veta löner och liknande för att sätta press på förbundet. Så att, ja, nej, men det får man väl säga att om jag har varit tydlig med vad jag står där och vad jag driver.
Du vet vilka landslagsspelare som skickade dickpics till Gunilla Axén?
Ja, jag vet en i varje fall helt säkert. Jag har inte lagt jättemycket kraft i att ta reda på. Jag vet en och jag tror jag vet en annan.
Okej. Okay. Alltså, finns det, sitter du på massa information, alltså dirt på spelare som du inte har delat med dig av?
Det, alltså det är klart att man vet en del saker, och då är det ju ändå så att vi i Sverige skriver ju inte om privat, alltså den typen av grejer kring privatlivet, åtminstone inte i den utsträckning man gör i England till exempel, där det finns en, som jag tycker, en hemsk tradition av kiss and tell, där man ju betalar ofta folk för att berätta saker och läcka saker. Så att, men det är klart, lite sådana historier känner man ju till, och liksom, men det är ju inget vi skriver om.
Nej, varför inte?
Ja, men därför att vi hela tiden i Sverige har en pressetik som säger att man liksom ska respektera privatlivets helgd. Vi skriver inte det. Jag är helt säker på, nu är det ju offentligt så då kan man ju ta det liksom Gudrun Schyman och hennes alkoholism. Jag är helt säker på att politiska journalister kände till det innan det, den händelsen på bion och som ledde liksom till. Men att man inte skrev det, och ja, varför gör man inte det? Ja, man kanske inte gör det intrånget. Jag kan själv tycka att det är fascinerande liksom, vi skrev varenda detalj om Sven-Göran Eriksson för att det hade skrivits om i engelska tidningar. Men om Sven-Göran Eriksson hade gjort samma sak i Sverige och inte i England, så hade vi inte skrivit en rad fastän vi hade vetat om det.
Okay. Mm.
Det är ju liksom en lite konstig dubbelbrott.
Det var någon otrohetsaffär.
Ja, precis. Mm. Ja, eller, ja, jo, han var ju tillsammans med Nancy då. Jo, det var ju lite otrohet, men det var ju också att han var ju singel och hade, ja, men han levde livet helt enkelt. Och som han själv konstaterade när jag träffade honom i höstas, jag gjorde en poddintervju igen med honom, han fick ett pris på fotbollsskalan, så sa han liksom att ja, men det är fascinerande, jag har levt likadant hela mitt liv i alla länder, men det enda land det har blivit problem i var när jag bodde i England, för där skrev man om det. Och då tog vi, och jag undantar inte mig själv, vi i Sverige tog det som ett carte blanche att skriva om det även i Sverige. Och det gjorde ju även, jag menar, DN gjorde flera sidor om när hon, sekreteraren från FA, var besökt honom på hans gård i Värmland. Även för att man gjorde det mer som att vi beskriver vad engelsk press skriver, så att man gjorde det lite fint. Men vi skulle ju aldrig skriva samma om en svensk idrottsledare.
Den här bilden av att man har kanske en många spelare som har en annan telefon som ligger i bussen för att man ska kunna ringa sina älskarinnor när man spelar match borta och sånt där. Det har du koll på?
Inte jättebra, men lite koll har man ju. Men jag tror att jag var ju lite äldre när jag började som journalist. Jag tror att det var enklare. Många journalister är väl nästan i samma ålder som spelare, att det blir kanske lättare att man etablerar de relationerna. Men det är klart att jag känner till några sådana händelser där just folk har haft dubbla telefoner och absolut.
Hör du, din podcast, den är ju, vad är det uppe i, 252-ish avsnitt?
Alltså. Ja, något sånt.
Mm. Har du kul med den?
Ja, men jag tycker att det är ju press också som du säkert kan känna igen när man ska hitta en gäst eller liksom man får en avbokning eller så. Då kan man ju bli pressad. Men jag tycker att samtidigt är otrolig lyx att få sitta ner och lära känna någon. För ofta, för jag lyssnade på när Emil Persson intervjuade dig i din jubileumspodd, men just det här att du sa att ja, men det är en av 100 som du inte blir intresserad av. För att det är ju oftast, eller nästan alltid, intressant att det sätta sig in i någon och sen få tid att sitta och prata med någon. Jag tycker det är otroligt värdefullt.
Ja,
och ger liksom mycket, ger mig mycket, och jag har nästan aldrig fått så mycket positivt som kring podden. Att folk gillar podden och att de känner att de får en fördjupad bild.
Hur länge känner du att du kan fortsätta jobba så mycket med fotboll?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag har inte ställt mig den så. Fortfarande tycker jag mycket är kul. Men det är ju när det blir svårjobbat. Nej, men när man hamnar i konflikt, när liksom förbundet vill ha bort mig eller när man handlar, då kan jag ibland känna att ja, men är det värt det här? Att jag kan tycka att det är liksom lite jobbigt. Helt enkelt.
Mm. Men ska du jobba mer in i folkpensionen, tror du?
Ja, nu tänker jag ju inte så långt fram som till folkpensionen. Nu har de ju dessutom skjutit fram den. Så jag har väl en 15 år till att gå i pension. Ja, men det hade ju varit kul om jag jobbade på något sätt med det. Men jag är osäker på om jag klarar av att hålla mig kvar i 15 år.
Har du fått anbud från andra liksom branscher?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Vad skulle du ha för att gå till SVT?
Det skulle aldrig vara aktuellt. De skulle aldrig ta mig. Så att, men,
varför inte det?
Jag passar inte riktigt in i public service.
Varför inte det?
Nej, därför att jag kanske kan, jag kan sticka på olika grejer. Jag tror bara inte att jag tror inte jag passar in där. Jag har fått lite förfrågningar från andra, men inte just från SVT. Och jag tycker fortfarande att det är kul att vara på TV4 för att de har nyhetsverksamhet. Jag drivs ju av det. Det är ju ett par av de andra kanalerna som inte har det. Och att gå tillbaka till en tidning har jag inte heller. Jag tycker att jag har hela spektrat. Ibland kan jag vara sugen på att jag antingen skulle flytta någonstans och bevaka bara ett lag eller en spelare. Alltså typ om Zlatan var i Paris, att vara där i flera år. Ibland kan jag vara lockad av den tanken att bara ägna mig åt en sak. Liksom. Mm. Var någon slags, det är amerikanska som kallas beat reporter. Att man typ följer New York Yankees, varenda träning, varenda match. Det kan jag vara lockad över.
Men tänk ifall SVT Göteborg ringer och säger: du, fan, Uppdrag granskning, det går så jävla bra nu. Vi ska göra UG Sport. Vi vill att du ska fronta.
Ja, hade de ringt så hade jag ju definitivt funderat på det.
Men har du någon tanke om vad, liksom, när du lägger datorn på hyllan eller vad man säger nu för tiden? Vad vill du göra?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har jag inte. Jag liksom drivs ju av att jag fortfarande tycker att mycket av det jag gör är kul. Också plikten ligger i. Räkningarna ska betalas i tid och så. Den kombinationen har jag drivits av. Men ibland, jag kan också vara lite sugen på att ge mig ut på någon slags. Ja, men om man gjorde något entreprenörsmässigt. Att, ja, men typ startade något eget. Att, ja, men jag bara levererade mina sportgrejer fast i någon låst form. Podd eller något liknande. Ja, att det skulle vara en spännande resa. Men jag är liksom inte där. Jag tycker fortfarande att det är kul på TV4.
Du är snart aktuell med din tredje bok. Handlar det om landslaget?
Ja, landslaget enligt Lund ska den heta. Och kommer ut i början av maj är tanken. Och jag sitter och slipar på Det sista nu. Jag gillar att jobba. Ja, men i och med att det är journalistik och aktuellt och så vill man jobba tajt inpå helt enkelt. Mm.
Och det kommer lagom inför EM. Ja,
det är ju det som är tanken. Liksom, att jag släppte ju en mer bred bok om fotboll inför EM 2016 och sen inför Allsvenskan 2018, en om, som handlade om Allsvenskan, och nu en om landslaget, egentligen de 20 år som jag har varit reporter av och till i landslaget.
Du som är inne i branschen, finns det några krafter som verkar för att fotbollförbundet ska döpa om sig så att grammatiken stämmer, så att de heter fotbollsförbundet?
Nej, det finns inga krafter alls.
Nej.
Kan... Det ströks, det var väl uppe där 1904 när det bildades. För då, en av dem som gick ihop hette ju Bollspelsförbundet. Det var ju två förbund som gick ihop och bildade ett fotbollförbundet. Okay. Det finns någon förklaring i varför, men jag har inte den i huvudet.
Du, är det slut på tv-versionen av din podd?
Ja, det tror jag i varje fall. Därför att man märkte att det var folk lyssnade liksom mer på podden snarare än att de tittade på tv-delen. Och nu den budgeten har istället gått till att jag ska göra 6 mindre journalistiska program inför EM i sommar.
Varför gör du turnén då?
Fåfänga. Nej, för att jag tyckte det var kul att testa på. Jag har ju gjort i Almedalen rätt många, 3 eller 4 år gjorde jag ihop med TV4, och sen gjorde jag på Way Out West nu också ihop med TV4. Det är ju någonting kul att komma ut live. Sen var det ju jobbigare än jag trodde att liksom lösa gäster och så. Och ja, men sen är det ju spännande att komma ut och möta en publik, och man kan ta in publiken kanske på några frågor, och men det blir ju ett annat samtal än när man sitter så här i en mer studiomiljö. Och ja, men det, jag tycker att det ska bli spännande. Det handlar ju om hela tiden också att utmana sig själv, att göra nya saker för att vara på tå helt enkelt. Mm. Lite klyschigt, men det är också faktiskt lite sant att om man bara gör exakt samma sak hela tiden så blir det ju lite tråkigt. Men om man skruvar lite, man behöver inte byta bransch helt, men man kan skruva lite så att man utmanar sig själv lite. Det tycker jag är kul.
Du vet att det är ditt fel att det sprack det här med att vi inte skulle nämna Zlatan. Du gjorde det för 5 minuter sedan. Jag glömde säga det då. Men du sa att om du fick i uppdrag att bara följa Zlatan under tiden i Paris Saint-Germain.
Nej, det var dåligt om det. Nej. Men det var ju samtidigt var det ju så att det var en intervju där jag inte fick frågan. Nu tog jag upp det själv.
Mm. Exakt. Men när vi ändå är inne på det, vilka... så här, jag är ju inte så duktig på fotboll, men om du skulle tipsa mig om någon fotbollsspelare som jag borde intervjua, har du något tips?
Albin Ekdal är ju en som jag tycker att hade varit intressant.
Just det.
Det måste jag ändå säga. Jag är ju också, jag tycker att Alexander Isak har gjort en jävligt spännande resa. Liksom,
ja, han är ju basken, eller hur?
Ja, precis. Som slog igenom som superung, köptes dyrast någonsin och inte så mycket speltid, nu bytt till basken, gjort det bra. Ja, och även en annan spelare som har kommit fram i landslaget nu på senare tid, Robin Quaison, är ju också liksom intressant med, ja, med sin bakgrund som i AIK och kommer liksom från orten och ja, gör det jävligt bra i både landslaget och tyska Mainz. Och, ja, det finns ju några stycken som hade varit kul att prata med.
Vi var ju lite inne på det, men jag ser det lite som en standardfråga, så jag ställer den ändå. Vad vet du om din framtid?
Nu vet jag att jag ska få ihop poddturnén, få ihop boken, jobba med EM i sommar och allt inför det. Och sen måndagen den 13 juli så landar jag förhoppningsvis i Köpenhamn och... ska jag nog i och för sig till Gothia Cup någon dag. Men samtidigt då börjar någon slags semester och vara ledig 5-6 veckor. Efter det vet jag egentligen inte så mycket.
Nej. Men det kanske blir någon golfrunda där på Österlen?
Det blir definitivt några golfrundor. Det blir definitivt att bara gå och skrota och inte göra så mycket. Så att det ska bli jävligt skönt. Men, och sen ja, får man se vad som händer till hösten.
Vill du rekommendera något?
Ja, men jag kan, det som ger mig mycket är att jag har tagit en prenumeration på New York Times. Och egentligen inte så mycket för deras nyheter, utan det är mer för deras feature-verksamhet. Ja, men de har otroligt intressanta om ja, men lite motsvarigheten till DNs insidan, lite sådana mjukare ämnen som är jävligt mycket bra journalistik.
Har du haft det bra hos mig?
Jag har haft det mycket bra hos dig.
Du känner dig ångestfri?
Ja, rätt så ångestfri. Det får jag väl ändå säga just här och nu. Men den lurar runt hörnet. Det gör den väl för alla.
Du, stort tack för att du kom hit.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Olof Lund, och lyssnar du direkt när avsnittet släpps så missade du precis första gigget på Olof Lunds turné. Men han kör vidare i Uppsala, Lund, Norrköping, Stockholm med flera städer. Så sök på internet och du ska finna. Och apropå poddar på turné så var Värvet Runt-premiären i Stockholm helt ljuvlig. Men var inte ledsen om du inte var där. Vi kommer till Gävle och Göteborg den här veckan och sen vidare med fyra kvällar i Skåne. Du hittar biljetter och info på värvetrunt.se. Och podden gör av mig, Kristoffer Triumf, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Nästa vecka är vi tillbaka med ett efterlängtat avsnitt.
En dag så frågade han, ja, vi ska till Tellberg, ska spela i Göteborg, vill du följa med? Och det var liksom, det var då det började.
Ja, nu är det klär upp det där. Hoppas vi hörs då, om inte förr. Hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.